Kapitel 19. En fråga om Toe. Rand trodde att han skulle sova gott denna natt. Han var så trött att han nästan lyckades glömma Alernas beröring. Och framförallt var Avienda ute bland tälten med de visa istället för att vara där och klä av sig utan att bry sig om hans närvaro eller störa hans sömn med ljudet av sina andetag. Istället var det någonting annat som kom honom att ligga och vrida sig. Drömmar. Han skyddade alltid sina drömmar för att hålla dem förlorade därifrån och de visa. Men hans skyddsformel kunde inte stänga ute det som redan fanns inne i hans huvud. Han drömde om väldiga, vita saker som liknade fågelvingar utan kroppar som seglade fram över skyn. Om jättelika städer med ofattbart höga byggnader som glänste i solen medan någonting som liknade vattendroppar och tillplattade vattendroppar pilade fram längs gatorna. Han hade sett allt detta förut, inuti den väldiga Tyr and Greelen i Ruidin där han hade fått drakarna på sina armar och visste att det var scener från sagornas ålder. Men den här gången var allting annorlunda. Allting tycktes vara förvanskat. Färgerna var fel, som om det blivit något fel på hans ögon. Tjovingarna saktade in och föll till marken, störtade med hundratals dödsdömda människor. Byggnaderna krossades som glas, städerna brann. Marken hävde sig som ett stormpinat hav. Och gång på gång stod han inför en vacker kvinna med hår som guld. Såg hur kärleken i hennes blick förvandlades till fasa. En del av honom kände igen henne. En del av honom ville rädda henne från den svarte, från att skadas på något sätt, från vad han själv var på väg att göra. Det fanns så många delar av honom. Hans medvetande var splittrat i glittrande skärvor och allesammans skrek de. Han vaknade i mörkret, darrande och dränkt i svett. Det var Luz Tharins drömmar. Detta hade aldrig hänt förut. Inte att han drömt den döde mannens drömmar. De timmar som återstod till gryningen låg han där och stirrade ut i ingenting. Vågade inte sluta ögonen. Hela tiden höll han Shaidin inom sig som om han kunnat använda den för att kämpa mot den döde. Men Luz Tharin förblev tyst. När fönstren slutligen började fyllas av ett blekt ljus slank en Gaishain ljudlöst in i rummet med en silverbricka övertäckt med en duk. Han såg att Rand var vaken och sa ingenting utan bara bugade och försvann lika tyst som han kommit. Med kraften i sig kunde Rand känna doften av svalt sötbärste och varmt bröd, smör, honung och den varma gröt som Ale åt till frukost. Allt sammans lika tydligt som om han stuckit näsan under duken. Han släppte ur källan, klädde sig och spände på sig svärdet. Han rörde inte duken, han hade ingen aptit. Med dragspiran vilande i armväcket lämnade han sitt gemak. Spjutjungfrurna var tillbaka i den breda korridoren med Shalin. Men de var inte ensamma. Bortom Ale-vakterna var hela korridoren full av folk som stod skuldra mot skuldra. Och några befann sig innanför ringen av vakter. Avienda stod där tillsammans med en delegation från de visa, Amish, Bear och Melaine. Naturligtvis Sorilé och dessutom Shalin. En Miagoma av rökvattnet sept med grå strimmor i sitt mörkt röda hår. Och Edara, en kände av nedersept som inte såg ut att vara mycket äldre än han själv. Fast det fanns redan ett synbarligen orubbligt lugn i hennes blå ögon. Och hon hade en rakryggad, självsäker hållning som väl kunde mäta sig med de andras. Berolaine var också där. Men inte Ruark eller någon annan av klanhövdingarna. Vad han hade att säga dem hade han sagt och bland Ale drog man inte ut på diskussioner. Men varför var då de visa där? Eller Berolaine? Den grönvita klänning hon bar denna morgon blottade en ansenlig portion av hennes bleka behag. Sen var det Carhanierna utanför ringen av Ale-vakter. Carl Arver, en slående vacker medelålders adelsdam som bar sitt hår uppsatt i ett konstfärdigt torn av lockar och hade vågrätta färgade band ända från den höga guldbroderade kragen till en bit nedanför knäna. Fler än någon annan av de närvarande. Den stadige, fyrkantige Dobrain med sitt huvudsakligen gråhår bortrakat på främre delen av gässan på soldatmaner och en rock som bar märken efter remmarna till ett harnesk. Meringill, rak som en svärdsklinga och med vitt hår ner till axlarna. Han hade inte rakat pannan och bar en mörk sidenrock som skulle ha passat på en bal, liksom Dobrains med färgränder nästan till knäna. Bakom dem trängdes minst två dussin till, främst unga män och kvinnor, varav få hade ränder längre än till midjan. Må lyckan vara hans nåd draken nådig, mumlade de medan de neg eller bugade med handen mot hjärtat, och sedan, ljuset hedrar oss med hans nåd drakens närvaro. Tairenierna hade också skickat en grupp bestående av storfurstar och storfurstinnor och utan några lägre ädlingar. De var klädda i trekantiga sammetsattar och sidenrockar med randiga puffärmar eller färggranna långklänningar med breda spetskragar och tättsittande hättor av pärlor eller ädelstenar. De hälsade honom med "Må ljuset skina över hans nåd draken." Främst stod naturligtvis Meilan med sitt grå spetsiga skägg, smärt, hård och uttryckslös. Strax intill stod Fionda, vars stränga uppsyn och järnhårda blick på något vis inte förmådde förminska hennes skönhet. Något som däremot inte kunde sägas om slanka Anaellas sura min. Det syntes sannligen inga leenden, vare sig hos Maracon, en tairenier som sällsynt nog hade blå ögon. Skallige Guillaume, eller Arakom, som vid sidan av den kraftige Guillaume såg än smärtar ut, men precis lika hård. De och Meilan hade varit nära förbundna med Hörn och Siman. Rand hade inte nämnt dessa två eller deras förräderi under gårdagens möte. Men han var övertygad om att det var känt i Carhain och lika övertygad om att var och en tolkade hans tystnad på sitt eget sätt. De hade vant sig vid sådant sedan de kom till Carhain. Och denna morgon iakttog de Rand som om han plötsligt skulle kunna ge order om att de skulle gripas. I själva verket iakttog nästan alla någon annan. Flera sneglade nervöst på älkrigarna, ofta med en vrede som de dolde med varierande framgång. Andra iakttog Berylane nästan lika uppmärksamt. Till hans förvåning rymde även männens blickar mer än bara lidelighet, till och med tairenernas. De flesta iakttog naturligtvis honom. Han var den han var och det han var. Colavers svala blick vilade en på honom och en på Avienda, varvid den blev hetare. Det fanns ont blod mellan dem, även om Avienda tycktes ha glömt bort det. Colaver skulle säkerligen aldrig glömma bort det kokstryk som Avienda hade gett henne efter att ha hittat henne i Rands gemak, eller förlåta att detta nu var allmänt känt. Meilan och Meringill visade tydligt sin medvetenhet om varandra genom att nogsamt undvika varandras blickar. Båda ville ha Carhains tron och båda betraktade den andra som sin främste rival. Dobrain iakttog Meilan och Meringill, men varför var omöjligt att säga. Melaine studerade Rand, medan Sorile studerade henne och Avienda tittade ner i golvet med rynkad panna. Bland Carhainierna fanns en ung kvinna med stora ögon, håret avklippt vid axlarna istället för uppsatt i invecklade lockar och ett svärdsbälte spänt över en mörk ridklänning med bara sex färgränder. Många av dem brydde sig inte om att dölja sina hånfulla leenden när de tittade på henne, men hon verkade knappt märka dem. Upptagen som hon var med att omväxlande betrakta spjutjungfrorna med odelad beundran och Rand med odelad fasa. Han kom ihåg henne, Chilande, En av den strida ström av vackra kvinnor som Colavere hade försökt använda för att snärja draken återfödd i sina intriger. Ända tills Rand övertygat henne om att det var ganglöst. Med Aviendas oförtäckta hjälp dessvärre. Han hoppades att Colaveres fruktan för honom var tillräckligt stor för att få henne att glömma alla tankar på hämnd på Avienda. Men önskade också att han kunnat förmå Selandra att tro på att hon inte hade någonting att frukta. Du kan inte vara alla till lags, hade Moraine sagt. Du kan inte stryka alla med hårs. En hård kvinna. Som krona på verket iakttog älkrigarna alla närvarande, utom de visa naturligtvis. Och av någon anledning Berolaine. De betraktade alltid våtlänningar med misstänksamhet. Men hon hade lika gärna kunnat vara en av de visa. Ni hedrar mig alla. Rand hoppades att hans ton inte var alltför avmätt. Tillbaka till paraden. Han undrade var Egwene fanns. Hon låg förmodligen och sov. Han övervägde helt kort att leta upp henne och göra ett sista försök att... Nej, ville hon inte berätta så visste han inte hur han skulle få henne att göra det. Det var synd att hans egenskap av Taveren inte hjälpte honom när han mest önskade det. Dessvärre kan jag inte tala mer med er denna morgon. Jag ska återvända till Caimlin. Andor var det problem han måste ta itu med nu. Andor och Samael. Er befallning kommer att utföras, er snåd draken, sa Berolaine. Nu på morgonen så att ni kan bevittna det. Min befallning? Mangin, sa hon. Han fick beskedet nu på morgonen. De flesta av de visa hade tagit på sig uttryckslösa miner. Men Bears och Sorrelers vittnade båda om öppet ogillande. Förvånande nog var detta riktat mot Berolaine. Jag tänker inte bli vittne varje gång någon mördare blir hängd, sa Rand med kall stämma. I själva verket hade han glömt det, eller snarare trängt bort det ur sitt medvetande. Att döma någon man tyckte om till hängning var inte någonting som man gärna ville komma ihåg. Ruark och de andra klanhövdingarna hade inte ens nämnt saken när han talade med dem. Dessutom tänkte han inte göra denna avrättning till en särskild händelse. Ael måste efterleva lagen, precis som alla andra. Det måste Carhanierna och Tyrenierna se och inse att om han inte gjorde några undantag för Ael skulle han inte göra det för dem heller. Du utnyttjar allt och alla, tänkte han med avsmak. Han hoppades i varje fall att det var han som tänkte det. Dessutom ville han inte se någon hängning alls, allra minst Mangins. Meilan såg onekligen tankfull ut och på Arakoms panna pärlade sig svetten, fast det kunde förstås bero på värmen. Colavere hade bleknat och tyckte se honom för första gången någonsin. Berolaine riktade en dyster blick mot Bear och Sorrelet som nickade. Hade de kanske sagt till henne att han skulle svara så? Det verkade orimligt. De andras reaktioner varierade från överraskning till belåtenhet. Men han la särskilt märke till Shelande. Hon hade glömt jungfruna och stirrade nu storökt på Rand. Om hon hade sett skrämd ut förut så verkade hon fullständigt skräckslagen nu. Nå, så fick det vara. Jag ger mig av till Caimlin omgående, sa Rand. Ett lågt ljud, mycket likt lättade suckar, steg från Carhanierna och Tyrenierna. Det var inte någon överraskning att allesammans följde honom till salen som reserverats för när han skulle färdas. Bortsett från Berolaine hölls våtlänningarna tillbaka av spjutjungfrurna och rödsköldarna. De tyckte inte om att släppa Carhanier in på honom. Och idag var han glad att de höll undan Tyrenierna också. Han såg många mörka blickar, men ingen sa någonting. Inte till honom. Inte ens Berolaine som gick bakom honom och talade lågmält med de visa och Avienda. Ibland till och med skrattade mjukt. Det fick nackhåret att resa sig på honom. Att Avienda och Berolaine talade med varandra och skrattade. När de stod framför dörren till salen såg han uppmärksamt över Berylanes huvud när hon neg djupt för honom. Jag ska förvalta Carhain utan fruktan och utan gunstlingar tills ni återvänder, er snåd draken. Kanske var det, trots Mangin, just för att säga detta som hon hade kommit denna morgon, och för att de andra ädlingarna skulle höra det. Av någon anledning log Sorile överseende. Han måste ta reda på vad som var färde. Han tänkte inte låta dem visa ostört manipulera Berylane. Resten av de visa hade dragit Avienda åt sidan. Och nu turades de om att tala med henne med bestämda tonfall, fast så lågt att han inte kunde urskilja orden. När ni träffar Perrin Ibarra härnäst, tillade Berylane, vore jag tacksam om ni kan framföra mina varmaste hälsningar. Och likaledes Matt Cawthon. Vi inväntar med iver ers nåd drakens återkomst, ljög Colaver med omsorgsfullt neutral uppsyn. Meilan blängde på henne för att hon hunnit först och höll ett siligt tal som egentligen bara var en upprepning av vad hon hade sagt. Detta måste naturligtvis Meringill överträffa, åtminstone vad gällde silighet. Fionda och Anaella överglänste dem båda med så många komplimanger att Rand sneglade nervöst på Avienda. Men hon var fortfarande upptagen med de visa, då Brain nöjde sig med mina hälsningar tills ers nåd draken återvänder. Medan Maracon, GM och Aracom mumlade någonting otydligt medan de betraktade honom med vaksam blick. Det var en lättnad att få stiga in i salen och komma bort från dem. Överraskningen kom när Melaine följde efter honom tillsammans med Avienda. Han höjde frågande på ögonbrynet. Jag måste rådgöra med Bell angående de visas angelägenheter, sa hon sakligt, för att omedelbart kasta en vass blick på Avienda, vars min var så oskyldig att hon måste dölja någonting. Avienda hade många olika sätt att se ut, men aldrig oskyldig, sannligen inte så oskyldig. Som du vill, sa han. Han misstänkte att de visa hade väntat på ett tillfälle att sända henne till Camelin. Vem kunde vara bättre skickad att se till att Rand inte utövade något menligt inflytande över Bell än Bells hustru? Liksom Ruark hade Bell två fruar. Mert brukade alltid säga att han inte kunde bestämma sig för om detta var en lyckodröm eller en mardröm. Avienda iakttog uppmärksamt hur han öppnade en portöppning tillbaka till Camelin, till stora salen. Det brukade hon göra, trots att hon inte kunde se hans flöden. En gång hade hon själv skapat en portöppning, men det hade varit vid ett sällsynt tillfälle av panik, och hon hade aldrig lyckats komma ihåg hur hon burit sig åt. Idag påminner den snurrande ljuslinjen henne tydligen av någon anledning om vad som hade inträffat den gången. Hennes kinder blev röda under solbrännan, och hon vägrade plötsligt att titta åt hans håll. Med kraften inom sig kunde han känna hennes lukt, den milda örtdoften från hennes tvål och en antydan om någon söt parfym som han inte kunde påminna sig om hon hade haft på sig förut. För en gångs skull kände han en verklig iver att släppa Shaidin igen och var den första som steg genom portöppningen in i den tomma tronsalen. Alanas närvaro drabbade honom plötsligt, lika tydligt som om hon stått framför honom. Hon hade gråtit, tänkte han, för att han hade försvunnit. Nå, det kunde hon få gråta för. På något sätt måste han bryta sig fri från henne. Spjutjungfrorna och rödsköldarna var naturligtvis inte alls glada över att han hade gått först. Jurien nöjde sig med att grymta till och skaka ogillande på huvudet, medan Charlin, vit i synen, ställde sig på tå för att kunna se Rand i ögonen. Det store, mäktige Kar Akarn gav far Darrus mig i uppdrag att bära hans heder, nästan väste hon åt honom. Om den väldige Kar Akarn dör i ett bakhåll medan spjutjungfrorna vakar över honom, kommer far Darrus mig inte att ha någon heder kvar. Om den allom erövrande Kar Akarn inte bryr sig om detta, kanske Enaila har rätt. Kanske är den allsmäktige Kar Akarn en lynnig pojkvaskel som han ständigt måste hålla i handen så att han inte faller över en brand som han inte har sett. Rand bet ilsket samman käkarna. När detta skedde i en rum nöjde han sig med att skära tänder och finna sig i det, även om det brukade vara mindre tillspetsat än nu, på grund av vad han var skyldig jungfrurna. Men inte ens Enaila eller Shomara hade någonsin öppet gett honom en sådan avbasning. Melaine var redan halvvägs genom salen. Hon hade samlat kjolarna och gick med nästan halvspringande steg. Uppenbarligen kunde hon inte vänta på att få återupprätta de visas inflytande över Bael. Rand kunde inte avgöra om Jurien hade hört någonting, men han verkade vara synnerligen upptagen med att ge sina beslöjade Athandor anvisningar om hur de skulle genomsöka salen tillsammans med jungfrurna, vilket de inte alls behövde några anvisningar för. Evienda å andra sidan, som stod med armarna i kors över bröstet, hade en min där gillande och ogillande blandades på ett sätt som gjorde att han inte tvivlade på att hon hört. Det gick mycket bra igår, sa han bestämt till Charlin. Från och med nu tror jag att det är mer än tillräckligt med två vakter. Hon spärrade upp ögonen och verkade inte kunna få luft för att tala. Nu när han hade tagit en sak måste han ge någonting tillbaka innan hon exploderade som en av illuminatörernas fyrverkeripjäser. När jag rör mig utanför palatset blir det naturligtvis annorlunda. Den livvakt jag har haft tidigare kommer att duga utmärkt då. Men här, i solpalatset eller Tears klippa, räcker det med två. Han vände sig om innan hon återfann talförmågan. Evienda slöt upp vid hans sida när han gick runt podiet där tronerna stod och fram till de små dörrarna bakom. Han hade kommit hit istället för direkt till sitt eget gemak i hopp om att kunna bli av med henne. Även utan Shaidin kunde han känna hennes doft, om det nu inte bara var minnet av den. Hur det än var så önskade han att han varit förkyld och haft nästäppa. Han tyckte alldeles för mycket om den doften. Evienda höll sjalen hårt om skuldrorna och stirrade rakt ut i luften med bekymrad uppsyn. Hon lade inte märke till när han höll upp dörren till en av omklädningskamrarna för henne. Någonting som annars brukade väcka åtminstone lite förtret och ibland ge upphov till en sur fråga om vilken av hennes armar som var bruten. När han frågade vad som var fatt hajade hon till. Ingenting. Charlin hade rätt, men plötsligt sprack hon upp i ett motvilligt flin. Såg du hennes min? Ingen har satt henne på plats på det viset sedan någonsin, tror jag. Inte ens Ruark. Det förvånar mig en aning att du är på min sida. Hon stirrade på honom med sina stora ögon. Han skulle kunna ägna en hel dag åt att bara fundera över om de var blå eller gröna. Nej, han hade inte rätt att tänka på hennes ögon. Det som hade hänt den där gången efter att hon gjort sin portöppning för att fly från honom spelade ingen roll. Han hade framförallt ingen rätt att tänka på det. Du gör mig bekymrad, Randall Thor, sa hon utan tillstymmelse till hetta i tonen. Ljus, ibland tror jag att skaparen gjort dig bara för att bekymra mig. Han ville säga att det var hennes eget fel. Mer än en gång hade han erbjudit sig att skicka tillbaka henne till de visa. Fast det bara skulle innebära att de satte någon annan på hennes plats. Men innan han öppnade munnen hade Jelani och Lea kommit i fattom, nästan omedelbart följda av två rödsköldar, varav en var en gråhårig man med tre gånger så många ärr i ansiktet som Lea. Rand sa åt Jelani och den ärrade mannen att återvända till tronsalen, vilket nästan gav upphov till en tvist. Inte med rödskölden som bara bytte en blick med sin kamrat, ryckte på axlarna och gick. Men Jelani stelnade till. Rand pekade på dörren ut mot stora salen. Kar Akarn förväntar sig att far Darrus May går dit han befaller. Du kanske är kung över våtlänningarna, Randall Thor, men inte över Ale. Jarlanis värdiga hållning skämdes något av antydan till en sur ton i rösten som påminde honom om hur ung hon var. Spjutjungfrorna kommer aldrig att svika dig i spjutdansen, men detta är inte dansen. Likväl gick hon efter att ha utbytt några hastiga handspråksgester med Lia. Tillsammans med Liam och den smale rödskölden, en guldhårig man vid namn Cassin som var drygt en tum längre än Rand, gick Rand raskt genom palatset och till sitt gemak. Och tillsammans med Avienda naturligtvis. Om han trott att den bylsiga kjolen skulle få henne att sacka efter så tog han miste. Lia och Cassin stannade kvar i korridoren utanför hans förmak. Ett stort rum där en marmorfris med lejon löpte under det höga taket och väggarna kläddes av gobelänger med jaktscener och disiga bergstoppar. Avienda följde däremot med in. Borde du inte vara med Melaine, frågade han. De visas angelägenheter och allt det där. Nej, sa hon kort. Melaine skulle inte alls bli glad om jag störde just nu. Ljus. Han borde inte bli glad över att hon inte skulle gå. Han slängde drakspiran på ett bord med sniderier av vinrankor på de förgyllda benen, spände av sig svärdet och la det också på bordet. Har Amys och de andra sagt var Elaine håller hus? Ett långt ögonblick stod Avienda bara mitt på det blå golvet och såg på honom med outgrundlig min. De vet inte, sa hon till slut. Jag frågade dem. Det hade han väntat sig att hon skulle. Det hade gått månader utan att hon påminde honom om att han tillhörde Elaine. Men sedan de kom till Camelin hade hon knappt öppnat munnen utan att göra det. Enligt hennes sätt att se saken var det så det förhöll sig. Och det som hade hänt mellan dem på andra sidan hennes portöppning förändrade ingenting. Det hade hon klargjort, liksom att det inte skulle upprepas. Precis som han ville ha det. Att han likväl beklagade det visade att han var värre än något svin. Hon brydde sig inte om de guldsmyckade stolarna utan satte sig på golvet med korsade ben och ordnade elegant sina kjolar. Däremot pratade de om dig. Varför blir jag inte förvånad, sa han torrt. Och till hans förvåning rodnade hon om kinderna. Avienda var inte den som rodnade i första taget. Och nu hade hon gjort det två gånger på samma dag. De har delat drömmar, varav vissa berör dig. Hennes röst lät något beslöjad tills hon harklade sig och sen fäste en stadig, beslutsam blick på honom. Melaine och Bear drömde att du var på en båt, sa hon. Fortfarande ovan vid ordet efter alla dessa månader i våtländerna. Tillsammans med tre kvinnor vars ansikten de inte kunde se och en våg som vägde över en åt ena hållet, en andra. Melaine och Amys drömde om en man som stod vid din sida med en dolk mot din hals, men som du inte såg. Bear och Amys drömde om att du skar våtländerna i två delar med ett svärd. Hon sneglade föraktfullt på svärdet som låg i sin slida ovanpå dragspiran. Föraktfullt och aningen skuldmedvetet. Det var hon som hade gett honom vapnet, en gång i tiden tillhörande kung Laman. Noggrant inslaget i en filt så att det inte kunde sägas att hon egentligen hade rört vid det. De vet inte vad drömmarna betyder, men de ansåg att du borde få veta. Inför den första stod han lika oförstående som de visa, men den andra föreföll ha en uppenbar tolkning. En man som han inte kunde se med en dolk måste vara en grå man. Grå män hade gett sina själar till skuggan, inte bara vikt dem, utan oåterkalleligen skänkt bort dem. Och kunde passera obemärkt till och med om man såg rakt på dem. De var lönnmördare. Varför hade de visa inte förstått någonting som var så tydligt? När det gällde den sista drömmen var han rädd att även den hade en lika tydlig innebörd. Han var redan i färd med att hugga sönder riken. Terrabon och Aradoman låg i spillror. Upproren i Cheer och Carhain kunde när som helst bli mer än bara prat. Och Ilion skulle säkerligen få känna tyngden av hans svärd. Och då hade han ändå inte tänkt på profetian och de dragsvurna i Altara och Marungi. I två av dem ser jag inga mysterier, Evienda. Men när han förklarade för henne fick han en tvivlande blick till svar, naturligtvis. Om de visas drömgångare inte kunde tolka en dröm kunde förstås ingen annan göra det heller. Han grymtade surt och slog sig ner på en stol som stod vänd mot henne. Vad drömde de mer? Det finns en till som jag kan berätta för dig, trots att den kanske inte berör dig. Vilket innebar att det fanns andra som hon inte tänkte berätta, vilket i sin tur fick honom att undra varför de vise hade diskuterat dem med henne, fastän hon inte var drömgångare själv. Alla tre hade den här drömmen, vilket gör den särskilt betydelsefull. Regn, ett annat ord som hon fortfarande uttalade med viss möda, som kom från en skål. Runt skålen finns snaror och fallgropar. Om rätt person lyfter den kommer han eller hon att finna en skatt som kanske är lika stor som skålen. Om fel person gör det är världen dömd. Nyckeln till att hitta skålen är att finna den som inte längre är. Den som inte längre är vad då? Det här lät sannligen viktigare än resten. Menar du någon som är död? Aviendas mörkt rödbruna hår svängde när hon skakade på huvudet. De vet inte mer än jag har sagt. Till hans förvåning reste hon sig mjukt medan hon på kvinnors vis automatiskt rättade till kläderna. Skulle du... Han avbröt resten med en hostning. Skulle du inte kunna stanna? Ljus. Han ville ju att hon skulle gå. Varenda minut han tillbringade i hennes sällskap var rena tortyren. Men det var å andra sidan också varenda minut som han var skild från henne. Nå, han fick göra det som var bra för honom och bäst för henne. Skulle du vilja återvända till de visa Evienda för att återuppta dina studier? Det känner egentligen inte mycket till att du är kvar här. Du har lärt mig så mycket att jag lika gärna kunde ha växt upp i ett ale-tält. Hon lät höra en mycket vältalig fnysning, men nöjde sig naturligtvis inte med det. Du vet mindre än en 6-års pojke. Varför lyssnar en man på sin andra moder förr än sin egen mor och en kvinna på sin andra far förr än sin egen? När kan en kvinna äkta en man utan att göra en brudkrans? När måste en takfru lyda en smed? Om du tar en silversmed till Gaishain, varför måste du låta henne arbeta en dag för egen räkning för varje dag som hon arbetar för dig? Varför gäller inte detta en väverska? Han famlade efter något annat svar än att han inte visste. Men plötsligt fingrade hon på sjalen som om hon hade glömt bort honom. Ibland ställer G. Eto till med riktigt storslagna skämt. Jag skulle skratta mig fördärvad om jag inte själv var mitt i ett av dem. Hon sänkte rösten till en viskning. Jag ska uppfylla min Cho. Han trodde att hon pratade för sig själv men svarade ändå försiktigt. Om du menar angående Lanfear så var det inte jag som räddade dig. Det gjorde Moraine. Hon dog för att rädda oss allihop. Lamas svärd hade befriat henne från den enda övriga Cho hon hade haft mot honom, fast han aldrig lyckats begripa var i den bestod. Den enda övriga förpliktelse hon kände till. Han bad till ljuset att hon aldrig skulle få veta någonting om den andra. Hon skulle se det som en förpliktelse, även om han sannoliken inte gjorde det. Evienda tittade på honom med huvudet på sned och ett litet leende spelande på läpparna. Hon hade återfått en självbehärskning som Sorrelay kunde vara stolt över. Tack, Randall Thor. Bear säger att det är bra att då och då bli påmind om att en man inte vet allting. Se nu till att jag får veta när du tänker lägga dig. Jag vill inte komma så sent att jag väcker dig. När hon hade gått satt Rand och stirrade på dörren. En Carhanier som spelade husens spel var för det mesta lättare att begripa än en kvinna som inte ansträngde sig det minsta för att vara gåtfull. Han misstänkte att det han kände för Avienda, vad det nu var, rörde till allsammans än värre. Det jag älskar, det förgör jag, skrattade Luce Tharyn. Det jag förgör, det älskar jag. Håll tyst, tänkte Rand ursinnigt, och det sköra skrattet dog ut. Han visste inte vem han älskade, men han visste vem han tänkte rädda. Från allt han kunde, men framförallt från honom själv. Ute i korridoren lutade sig Avienda tungt mot dörren och tog djupa, lugnande andetag. Det var i varje fall hennes avsikt, men hjärtat ville fortfarande hamra sig ut ur hennes bröstkorg. Att vara tillsammans med Rand Althor var som att naken hänga över glödande kol, utsträckt tills hon trodde att lederna skulle dras isär. Han ingav henne en skam så stor att hon aldrig trott att hon skulle erfara någonting sådant. Ett storslaget skämt, det var vad hon hade sagt. Och en del av henne ville verkligen brista i skratt. Hon hade Cho till honom, men mycket mer till Elaine. Allt han hade gjort var att rädda livet på henne. Lanfear skulle ha dödat henne om det inte varit för honom. Lanfear hade velat döda henne i synnerhet och på ett så plågsamt sätt som möjligt. På något sätt hade Lanfear vetat. Men vid sidan av vad hon hade ådragit sig gentemot Elaine var hennes Cho till Rand som en termitstack vid sidan av världsryggen. Cassin, utifrån snittet på hans rock kunde hon se att han var Goshen, frånsett att han tillhörde Athan Dor. Däremot kände hon inte till hans sept, tittade bara kort på henne från sin plats, hukad med spjutet över knäna. Han visste förstås ingenting. Men Lea log mot henne, ett leende som var alldeles för uppmuntrande för att komma från en kvinna hon inte kände, alldeles för insiktsfullt för att komma från någon alls. Till sin bestörtning kom Avienda på sig själv med att tänka att Shireen, vilket Leas rock visade att hon var, ofta var som smygande katter. Aldrig tidigare hade hon tänkt på någon spjutjungfru som annat än en far Darvish May. Rand Althor hade gjort henne alldeles uppriven. Likväl tecknade hon ilsket med fingrarna. Varför ler du, flicka? Har du ingenting bättre att ta dig för? Lea höjde lätt på ögonbrynet och hennes leende fick om något en road biton. Vem kallar du flicka, flicka? Du är ännu inte vis, men inte längre spjutjungfru. Jag tror att du kommer att binda in din själ i en krans att lägga vid en mans fötter. Avienda tog rasande ett steg mot henne. Bland far Darvish May fanns det få förolämpningar som var värre, men hejdade sig. Om hon burit Cadin Shore skulle knappast Lia ha kunnat mäta sig med henne, men i kjol skulle hon bli besegrad. Än värre var att Lia förmodligen skulle vägra att göra henne till Guy Shine. Det hade hon rätt till om hon blev angripen av en kvinna som inte var spjutjungfru och ännu inte vis, eller kräva att bli pryglad inför alla från Tardats klan som gick att samla ihop. En mindre skam än att förvägras att bli Guy Shine, men långt ifrån liten. Och värst av allt var att oavsett om hon segrade eller förlorade skulle Merlaine tveklöst komma på något sätt att påminna henne om att hon hade avsagt sig spjutet. Något sätt som skulle få henne att önska att Lea piskat henne 10 gånger om inför alla klanerna. I de visas händer var skammen ett skarpare verktyg än en nyvässad kniv. Lea rörde inte en muskel. Hon visste detta lika väl som Avienda. Nu står ni där och blänger på varandra, sa Cassin oberört. Jag måste lära mig ert handspråk någon gång. Lea tittade på honom med ett pålande skratt. Du kommer att bli söt i kjol, rödsköld, den dag du kommer för att be om att få bli spjutjungfru. Avienda drog ett lättat andetag när Lias blick släppte hennes. Omständigheterna hade inte tillåtit att hon vände bort blicken först om hon ville ha heden i behåll. Automatiskt rörde sig hennes fingrar för att visa att hon uppskattade detta. Det första tecken som en spjutjungfru lärde sig, eftersom det var den fras en ny jungfru använde oftast. Jag har toe. Lia tecknade genast tillbaka. Mycket liten spjutsyster. Avienda log tacksamt över att Lia inte lagt till det krökta lillfinger som skulle ha gett ordet en hånfull klang, avsedd för kvinnor som avsagt sig spjutet och sedan försökte uppträda som om de inte hade det. En av åtlänningarnas tjänare kom springande längs korridoren. Avienda lät bli att visa det förakt hon kände för någon som tillbringade sitt liv med att tjäna andra och gick åt andra hållet, så att hon inte skulle behöva möta mannen. Att döda Rand Althor skulle uppfylla en toe och att ta livet av sig själv den andra. Men den ena lösningen förhindrade den andra. Vad de visa än sa måste hon komma på något sätt att uppfylla båda.